A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vänner. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Ride.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight did a save, rebound save. That was brilliant.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, via Plays hockeypodcast nummer 286 ger sig ut på slutspelsisen. Den är spolad och den är klar och den är redo för de bästa lagen i världen som nu är igång på allvar när de första omgångarna har börjat trampa igång. Vi åker vidare precis som vi har gjort de senaste veckorna med den här podcasten som ni ju finner på I Like Radio. Den här dagen tillsammans med Erik Granqvist och Rickard Wallin, där vi ska syna först omgången rakt över Stanley Cup-slutspelet och prata lite om Hockeyallsvenskan och dippa in lite i SHL också. Det börjar ju röra på sig nu. Lagen är ju på is och slipa formen inför uppstarten där också. Så mycket, mycket om hockeyläget där ute i världen. Hur mår ni förresten, Rickard? Läget?
Jo då, tack. Solen skiner som alltid i Karlstad brukar säga när det gör det. Och så låtsas att det gör det när det inte skiner. Men nej, det är bra. Men man är lite så där små seg efter att processa alla nattens händelser. Jag var upp och nattsuddade en liten stund och fick faktiskt med avgörandet i natt här, även om det var mer av slumpens händelse och barnens oförmåga att sova som jag fick med det. Så nej, lite småmorgontrött, men ändå så är det härligt att det är igång och att man går i den här lilla slutspelsdimman hela dagarna.
Ja, men där har du ju ditt trumfkort nu, att du får komma upp på nätterna på morgonkvisten sådär. Jag menar, ja. När avgjordes första matchen Tampa Columbus tidsmässigt?
Mycket, jag tror klockan? Det var kvart i fyra eller något, va?
Kvart i fyra, ja.
Ja, det är offensivt.
Ja, det är verkligen offensivt. Var du uppe då, Erik?
God morgon från Ängelholm. Jag sitter och blickar ut där över Skäldeviken som glittrar. Jag är i stugan, det är sista dagen på sommarlovet. Och ja, jag var också uppe. Jag kör så här neddimmat night mode på iPhonen och tittade. Och vilken holmgång det blev. Korpisalo slog rekord i antal räddningar. Kom ju upp i 85 till slut. Men till slut fick du då Braden Point hål på honom. Så jag är också lite som Rickard. Jag kände att för en gångs skull kommer jag kunna hålla mitt ord. Att vara lugn och städad. Jag sa ju i NHL-studion i helgen att jag skulle vara lugnare än Södergren. Och det var jag ju. Han höll ju på att slå en puck rakt in i våran fina kran där när han skulle visa styrningar. Men det behöver vi inte prata om nu. Däremot är jag lycklig det här unika tillfället att vi får se Stanley Cup, världens bästa hockeyliga, på så bra tider. Från middagstart runt 5-6 på kvällen ända in till morgonkvisten, så det är ljuvligt.
Men du sa sista dagen på sommarlovet. Kör ni igång skolan där nere imorgon? Vi spelar alltså in den här podcasten på onsdag för er som lyssnar lite senare kanske. Är det dags imorgon?
Ja, det är precis. Aha. Torsdag så drar skolorna här i Ängelholm igång, så då ska Lillbulten dit och han längtar lite. De har en underbar klass och härliga lärare, så att det är kul att de längtar till skolan, men samtidigt är den här lilla ångesten. Det är ju så underbart att få hänga uppe längre på kvällarna, kunna spela golf och paddel på kvällen och vara med polarna och käka snacks varje dag i stort sett. Där får vi skärpa disciplinen lite, både på en själv och på Jonte. Men det är lite olika tider. Ni börjar nästa vecka, va, Niklas? Nästa så Elton och dina barn.
Nästa vecka upp i Stockholm. Hur är det för Erikar?
Tisdag nästa vecka stämplar vi in och det finns lite justeringar att göra även i det här hushållet, kan jag säga. Min mellantjej börjar i förskoleklass och hon går ju att räkna i dagarna, så den ångesten har inte infunnit sig än i alla fall.
Nej, men det är ju magiskt. Ibland minns man tillbaka, det var som min son fyllde år här och fick en hockeyklubba och man bara såg ögonen, bara spärrades upp och gick och höll i den där klubban och testade fram och tillbaka. Man minns tillbaka till det där. Det var likadant om man gick på isen nu på hockeycamp. Första ispasset för honom. Man bara, då minns man hur det var när man var liten. Kan du sakna det där, Rickard?
När man var 10 år och gick i en VCT-overall på semester med
mig. Ja, du såg bilden.
Ja,
men var du? Berätta, vem var du där, Niklas?
Jag var ju, det var på Instagram. Jag hittade det där kortet hemma när jag höll på att leta efter. Jag skulle ha ett nytt körkort. Och då måste man ju ha de här fotografierna och klistra på körkortslappen man får hemskickat. Och man har ju knappt några sådana kort längre. Men jag visste att jag hade något sådär gammalt sparat. Nu kanske man inte får säga det. Jag kanske inte får något körkort när kortet är så gammalt. Men jag fann dem där till slut och där låg det lite andra bilder också. Det där var ju klassiskt. Det var Moheda TK, alltså Moda Tennisklubb. Mats Villanders gamla klubb. Du vet, jag bodde ju i den där träningsoverallen. Gick omkring i den hela tiden. Så hade man ju byxorna nedstoppade. Så hade du vet, strumporna över sådana här tubsocker som var hur långa som helst. Och så nedslitna Adidas-sko. Det var mäktigt. Framförallt min pappas sko.
Var det du och Peter och Johan på bilden, eller?
Nej, det var jag och sen var det Johan som är 2 år äldre än mig. Och sen var det lillbrorsan Patrik. Peter hade snackat sig loss från den här husvagnssemestern. Han låg nog hemma i Mora och åt chips och lyssnade på Depeche Mode. Någonting tror jag kan tänka mig.
Ja, nej, men det var ju härliga tider när man var i den åldern och man levde för alltså nästa match och nästa halva säsong. Man kunde inte se framåt på den tiden som jag minns det. Så just när man fick en ny klubba eller ett par nya fotbollsskor så var det ju det som gällde, och just den förmågan att tappa sig själv i ögonblicket och sporten, det är någonting som man önskar att man kunde ha tagit med sig fram tills man blev vuxen. Men konsekvenstänk är väl bra på ett sätt men dåligt på ett annat. Så det är ju precis det här det är med sommarloven också, att de känns oändliga när man är barn, och så när man är vuxen så sitter man här och tänker, vad hände? Är det slut redan?
Ja, precis. Fast det är ganska skönt att det är slut också. Är det inte det nästan iväg med dem till skolan och förskola och allt vad det är. Så att,
Det är bra för alla parter att få se lite annat också.
Ja,
så är det.
Verkligen. Vi ska ju prata ishockey här givetvis, och det vi har sett då, om vi bara ska summera innan vi går in på den här makalösa fighten som var natten mellan tisdag och onsdag och prata om de andra serierna som är igång också. Men vi måste ju summera play-in-spelet, och då tänker jag inte på duellerna utan bara själva allt, Erik, alltså konceptet. Hur bra var det?
Det var en gigantisk succé. Vi börjar med det viktigaste, det är hälsan. Över 7000 tester har gjorts, 0 positiva resultat. Ja. Spelare och ledare, och det är ju enormt positivt. Alltså vilket jobb de har gjort, Batman och alla de här, både volontärerna och de anställda som håller säkerheten och håller hygienen. Vi har visat lite små reportage om det i vår NHL-studio. Hur rigorösa de är och sprutar bakteriedödande eller olika typer av medel för att ta bort eventuella smittspridningsrisker. Så enormt imponerande att de har hållit det till noll. Men sen just att det har blivit sån rafflande dramatik i play-innen där det var. Den största holmgången var ju tungvismötet där, defensiva Columbus som drog längsta strå till slut mot stjärnoffensiven i Toronto. Det var ju den mäktigaste, men de andra innehöll ju också makalösa matcher. Och sen blev de här sidningsgrupperna blivit lite annorlunda, men Vegas och Philly som kom in lägst sidade i respektive konferens slutade på topp. Obesegrade bägge två. Så att det har ju varit helt makalöst. Men jag måste säga så här, att jag hoppas att det går tillbaka, att vi kan gå tillbaka till ett vanligt slutspel med 16 lag nästa år. Men det här unika tillfället, den här kreativa lösningen har ju varit en helt suverän succé på alla sätt, skulle jag säga. Vad tycker du, Valle?
Men jag håller med. Alltså, man hade ju förväntningar, fast lite så här farhågor också om att det inte skulle bli riktigt full fart från start, men det fick vi ju snart kvitto på att det blev det. Det var en dålig idé, eller bra idé kanske, var att sätta hockeyspelare i karantän i flera månader och sen släppa ut dem och köra. Så det blev ju ett väldigt tempo. Sen kanske kvalitetshockeymässigt att det gick ner lite grann i slutet av play-in-serierna kan jag tycka, om jag ska summera. Men själva upplevelsen runt omkring med hur man fick till, eller fått till det med att spela utan publik, har ju överträffat mina förväntningar jättemycket, och just det här att allting verkar vara bra organiserat runt också. Det är ju ett jätteplus i kanten för NHL, men jag säger också som Erik att det är lätt att bli skärmad av de här play-in-serierna och tycka att det har varit ett kul element att få med lite fler lag i slutspelet, men jag tror ju inte att om säsongen hade varit en normal säsong att det hade blivit samma succé, utan då hade man verkligen gått och väntat bara på att det ska bli den riktiga, så att säga, slutspelet som börjar nu. Ja. Men det är klart att den dramatiken som har bjudits på bitvis har ju varit stor, och många lag har så att säga överraskat både positivt och negativt, men det var väl lite som vi förväntade oss också, eftersom det var så länge sedan vi såg tävlingsmomentet i hockeyn, och det är svårt att konservera formen på det sättet. Så vi kan ju debattera om det är riktigt rättvist att några av lagen är i slutspel, men faktum är att de som är bäst för dagen är i slutspel, och det måste väl ändå vara det som är en sån här säsong, det som gäller. Och det ska bli sjukt spännande att se vad som händer nu när slutspelet börjar med några lag som är igång mot några som har spelat.
Ja,
minuset är ju round robin, alltså hela det upplägget.
Jag förstår alltså.
Att sidningsmatcherna. Ja. Det var ju bra att de spelade i den formen för att det skulle gälla någonting. Men några av de matcherna var ju riktigt trötta. Det måste vi vara ärliga och säga. Mm. Så det ska bli kul att se, eller spännande att se om det kommer ligga de lagen i fatet, eller om de bara liksom kan slå på tändningen nu och köra.
Mm. Nej, det är ju definitivt inget att sitta och ljuga om, medan St. Louis Dallas som vi gjorde Stanley Cup-studion på, det är ju faktiskt bland det tråkigaste som vi har gjort en studio på, tror jag. Du kommenterade ju den, Rickard, du fick ju uppleva det där också. Men jag vill bara ställa frågan för dig som har varit verksam i NHL och AHL där, Rickard. Hur viktigt tror du det här är för NHL, att det blir ju faktiskt en liten form av succé nu, att alla blickar lite mot NHL, vad bra de gör det. Till och med de här stora ligorna som finns där borta, och tänka på baseball och basket som ju är större än hockeyn. Vad tror du om det?
Men det är klart att NHL behöver ju hela tiden liksom arbåga sig fram på den amerikanska marknaden. Det måste man, för man är ju nummer 4 av de stora lagsportsligorna, men sen finns det ju en massa andra sporter med bilsport och kampsport och allting, som, och golf inte minst, som pockar på uppmärksamheten. Så kan man göra det bra, få lite goodwill, behålla den positionen man ändå har och inte tappa nu, och få med sig lite plus där i kanten på vissa marknader, så är ju det extremt mycket värt. Och samtidigt är det extremt mycket värt att man då, om vi tar ut segern i förskott, att man ror i land hela slutspelet och får in de här pengarna, behåller lönetaket på det som man har kommit överens om. Så det är jätteviktigt, och jag tror inte vi som inte har suttit i de här, liksom, det är ju ingen som har kännedom om hur det verkligen går till bakom kulisserna i de här verksamheterna som finns på spelarsidan heller egentligen. Så jag tror inte vi förstår hur viktigt det här är i nuläget, utan det kommer vi först kunna se tillbaka om en 3-4-5 år kanske, och leka med tanken om att det inte hade blivit någonting som jag var en förespråkare för. Det skulle kunna ha gjort att några lag liksom inte klarade sig rent finansiellt, och att det skulle bli en helt annan spelplan ekonomiskt. Så är jätteviktigt.
Vad känner du, Erik, då, när du ser spelarna nu, när vi är inne i den första omgången, de har varit i den här bubblan rätt länge? Alltså, nu tar jag en stängd fråga, men orkar de mentalt, tror du? Det är klart att det måste vara påfrestande det här också.
Ja, det är det. Och vi har berört det förut, att det beror väldigt mycket på personligheten. Jag hade ju älskat att vara i den här bubblan. Och spela golfsimulator, spela pingis.
Basket.
Bli serverad mat hela tiden. Kunna sova i singelrum. Det är inga dubbelrum, utan man sover ju själv för att få bästa möjliga sömn och egen tid. Så väldigt många, tror jag, trivs i det här. Och sen är det ju de då som har familjer och så, och börjar sakna dem. Då vet vi att familjerna kommer att kunna ansluta senare in i slutspelet. Och spelare kommer nu, det är väl i de här dagarna, kunna börja åka iväg och spela golfrunder. Det är vissa avsedda tider som man kan spela golf. Så den här hotelldöden behöver inte bli så påfrestande. Men å andra sidan
men
så
Erik,
är det ju...
Erik, förlåt att jag stoppar det här. Kom ihåg själv när vi har varit på VM eller någon sån här läger några gånger. Nu är det 3-4 veckor. Det känns långt. Nu är det dubbeltid om man går hela vägen. Hur tror du det kan påverka?
Nej, det är det som kommer bli... jag tror de här första veckorna är lugnt. Men det är det här maraton, alltså att det blir över 2 månader för de två lagen som ska spela final till slut. Det blir ju en... Jag tänker tillbaka på lumpen lite grann. Nu är det kanske inte det en bra referens, för de flesta gör ju inte lumpen nu för tiden. Men den här soldatskolan, första 2 månaderna som alla, oavsett tjänstgöring senare, skulle genomgå. Det var ju faktiskt en ganska stor prövning. Det är ju ingen Navy Seals Hell Week på det sättet att man inte får sova på en vecka. Men man skulle upp väldigt tidigt och bädda sängen och göra alla saker och lära sig marschera och så. Det blir ett inrutat liv som ändå var påfrestande mentalt. Och sen kände man efteråt att jag lärde mig ändå någonting av det här. Men i det här fallet så tror jag att vi kommer få se en otroligt bra hockey tack vare att spelarna slipper resa. Den enda resan som kommer bli är ju inför konferensfinalen när de östra lagen kommer att ta sig över då till Edmonton. Mm. Och det tror jag kommer bli en fördel för dem, för då får de byta miljö. Nu får de se nya restauranger, ny hotell, Marriott där, ny arena. Så att det blir liksom en förändring för dem som kan visa sig vara avgörande. Men jag tror ändå att Vegas kommer vinna till slut. Nu blev det här ett långt slag.
Du kom in på det.
Jag ber om ursäkt för ljudet, för att jag hör här. Jag sitter ute i stugan här nu, eftersom det är sista dagen på sommarlovet och jag vill vara med familjen här ute då och njuta. Så att det är lite speciellt ljud, så att jag mutar av varje gång jag inte pratar själv. Ja, så nej, vet ni det.
Det låter helt okej. Okay. Men jag är inne på det som du säger också, Rickard. När man var iväg på mästerskap och man levde där, till slut blir det ju rätt, man blir ju rätt trött. Man gick i de där mjukisbyxorna, det var samma sak hela tiden. Men då blev ju flykten till arenan, i alla fall upplevde jag det så, när det var match och det blev uppståndelse och det var mycket publik och hela den här biten. Den får de ju inte riktigt nu heller, för vi som tv-tittare upplever ju att wow, det är ju drag ändå. Men när man ser NHL lägga ut sina klipp ibland när de filmar nere vid sargen där, så märker man ju att det är bara spelarnas skrik som man hör. Det måste ju också vara lite sådär märkligt, de får inte riktigt den där festen någonstans egentligen. Eller känner du?
Nej men jag tror att det kommer bli en utmaning ju längre det går också när de vänjer sig vid det här. Nu har det varit spännande att komma igång och man är liksom, får den här tävlingsnerven lite stimulerad också, som ju man har sett att vissa har längtat efter liksom, eller alla har längtat efter, men vissa syns det mer på, tycker jag. Och jag går också igen tillbaka till mig själv och de upplevelserna jag har haft när man har legat på mästerskap. Alltså då har det varit viktigt ju längre turneringen går att få en ledig dag och åka ner på stan och göra lite sådana där. Så se något annat. Det går ju inte nu. Alltså det är hotellet, det är hallen. Och precis som du säger så får nog vi en bättre upplevelse av matchen som sitter framför tvn än vad de får i hallen, som är vana att få den här bekräftelsen ifrån publiken. Då. Så jag tror att det kommer bli en faktor också av vilka som kommer gå längst, vilka som orkar hålla humöret uppe utanför matcherna bäst också. För man blir ju lite trött på varann när man går så där nära. På ett VM som är 3-4 veckor som sagt så det är klart att till slut så känns det som att om någon bara sätter sig ner på golvet så sätter sig alla ner på golvet. Alltså man blir som flockdjur och det sliter ibland på relationerna mellan bra lagkompisar, som i normala fall så kan man ju bli lite less på varandra. Så det gäller nog att vara ruggigt kreativ där också för att inte falla in i hotelldöd.
Ja, säkerligen. Och en fördel som det blir nu att det är tomma läktare, det är ju eftersom det blev vi kan väl nästan använda ordet fiasko. Jag vet inte, jag är ju inte experten utav oss, men att Edmonton är ute och Toronto är borta med tanke på att det är det som är spelplatserna. Nu spelar det ju ingen roll egentligen i och med att staden inte är där och följer på det viset. Men ändå, om vi bara går in på det spelmässiga, Erik. Hur tänker du att Edmonton föll iväg, Toronto åkte ur direkt?
Ja, jag tänker att på ett sätt är det lite väntat, för de har för dålig struktur i sitt försvarsspel och de har för dåligt djup i backbesättningen. Och när Jake Massin då, som ska stå för stabiliteten i Torontos försvar, fick den här otäcka skadan mot huvudet, nacken och inte kunde vara med, framförallt i den avgörande femte matchen, saknades ju han med sin stabilitet. Men även Edmonton då, som har problem med sitt backdjup. De har ju de här två fixstjärnorna då, McDavid som var riktigt bra, Draisaitl kommer ju inte upp i normal nivå som han hade visat i grundserien. Han var riktigt bra i en match, men sen får man också alldeles för dåligt målvaktsspel där. Och Fredrik Andersson släppte också in Andersson i den stora dansken några tveksamma mål i Toronto. Och blir ju utkonkurrerad då av Korpisal och Merzlikins till slut, kan man ju säga. Så det är en sak, det kan jag förtydliga nu eftersom det blir snack med det. Men ska man vinna mästerskap, då ska man ha ett väldigt stabilt, strukturerat försvarsspel där man litar på varann. Och sen ska man ha en spetsig offensiv adderat till det. Så det räcker ju inte bara med försvarsspel för att bli mästare i dagens hockey. Du måste också ha en spetsig offensiv där stjärnorna levererar, eller att man har djup på forwardsidan där man får secondary scoring, alltså tredje, fjärde kedjan chippar in och gör mål. Så det är yin och yang. Du behöver både in- och utandningen för att leva ett upplyst liv, om man säger så. För att ta den metaforen nu när jag blickar ut över havet. Men jag kan säga så här. Det finns mycket att göra i Edmonton och i Toronto om man ska kunna aspirera att ha en chans mot de här djupa lagen som till exempel Boston, St. Louis, Vegas Golden Knights och de andra favoriterna i årets Stanley Cup.
Ja, hur tuff tror du kritiken har varit mot Toronto till exempel, Rickard, efter det här?
Den är aldrig nyanserad, varken de vinner eller förlorar. Så hade de gått vidare från den här rundan och klarat match 5, så hade de säkert fått oförskämt mycket positiv kritik också. Så det finns liksom inga mellanlägen, och där i ligger väl det svåra att jobba runt liv, så att hantera liksom omvärldens förväntningar och betyg på en daglig basis, och framförallt när det händer en sån här, som man vill ändå få säga, jag tycker att det är ett dråpslag. Det är klart att man ska slå ut Columbus, men Columbus gjorde det bra. Alltså, det är ingen skam att förlora mot Columbus som Columbus spelade nu, tycker jag. Däremot så kom man ju inte upp riktigt i nivå, framförallt energimässigt. Och där tycker jag både Edmonton och Toronto gick i den fällan, att de hittade inte det här. Alltså, man ser ju ofta alla hockeymatcher, men framförallt i slutspelsmatcher, vem som har det här momentumet, som man kallar det i USA, alltså vilket lag som ser hetast ut, vilka som får de lösa puckarna och allt det där. Och båda de matcherna så har det sett klart ut som både Chicago och Columbus har haft det, trots att de skickligare spelarna finns på andra sidan. Och det där är ju liksom en X-faktor, att lära sig att spela på det sättet varje match i slutspelet, oavsett om man leder eller ligger under. Och där gick båda de två lagen i fällan. Vi hade ju Rangers till exempel i någon av studioserna i början. Och de var ju verkligen, alltså, så långt ifrån och var nära Carolina, som också spelar på det sättet att de var heta runt pucken. De gjorde det de skulle och blandade in det med bra prestationer när läget blev. Så att ha potential är ju en sak, men att få ut potentialen är ju en helt annan sak. Så det var lite anmärkningsvärt på sättet som man förlorade. Att det är ju inte viljan, utan det är ju det här att få ut det på isen som är liksom det som räknas. Och där har de att lära. Båda de kanadensiska, inte favoritlagen, men de, ja, Edmonton hemmalagen, Edmonton och Toronto, som jag hade förhoppningar på att skulle man kunna kravla sig vidare från första rundan, så att man båda två lagen skulle kunna gå en bit. Men jag tror att det här med förväntningar just när det blir slutspel på båda ställena och i kanadensiska marknader specifikt, så är det svårt att komma in i det där utan att pressen blir för stor. Så de gick i samma fälla, tycker jag.
Men när man lyssnar på det där, vad tänker du då, Erik? Behöver Toronto bygga om? Det pratas ju en hel del nu om William Nylanders framtid efter det här. Hans namn kommer ju i sig alltid upp. Det blir alltid han som står i skottgluggen. Men du förstår vad jag söker.
Definitivt med stort D. Och det är varför jag säger så. Det är för att de har ju fyra stjärnforwards, har de ju uppbundit väldigt stor del av av sin capita, sin kaka av lönetaket. Och Nylander har ju minst av de här fyra stjärnorna, Matthews, Tavares, Marner. Men ändå så behöver de göra något, för som jag var inne på nyss, de behöver förstärka backdjupet. Och de tog ju in Barry, det blev ju inte den succé som de hade hoppats på. Morgan Riley är bra, men det behövs fler stabila pjäser där. Och framförallt en riktigt toppback, om det på något sätt går. Och en grej som man skulle kunna göra är att försöka få till en trade där man på något sätt kan trada till sig en offensiv stjärnback i något annat lag. Till exempel en John Klingberg från Dallas som går till Toronto, och så går Nylander motsatt väg. Och så kanske lite mer krimskrams runt det. Men att man får in en sån quarterback som kan styra ett powerplay och som kan föra spelet från defensiv till offensiv. Så vi kommer helt säkert att få se någon form av strukturförändring i lagbygget. Sen är det frågan vem som, vilken pusselbit Kyle Dubas kommer att välja att trada bort. Men jag tror att Nylander är en sån som den som hänger lösast, om man får uttrycka sig så, just nu bland Maple Leafs forwards, för att man kan få någonting rejält tillbaka för honom.
Vad tänker du kring det, Rickard? Och blicka gärna lite snabbt över Edmontons sätt, hur man har byggt laget där också.
Det är klart att, som Erik säger, så är det William Nylander som alltid hamnar i den här skottgluggen, inte minst med tanke på det sättet att utveckla sig efter att han skrev kontraktet i fjol då, när han kom in efter halva säsongen, så klarar han inte att leverera alls på det sättet man förväntar sig. I år har han varit mycket bättre, tycker jag. Och Williams problem är ju att när det inte riktigt stämmer för honom så ser han ju lite loj ut, men han gör ju en väldigt massa bra saker där ute på isen också. Men nu blev han satt som center här efter halva serien och såg väl okej ut i någon match och lite halvvilsen i någon annan. Och så drog man ihop Tavares och Matthews och Marner. Och det tyckte jag, även om de gjorde mål och poäng och sådär, jag tycker inte de kommer upp i den nivån heller som man förväntar sig. När man sätter ihop de tre då som ska vara tungan på vågen, så lyckas de inte driva sitt lag med energin framåt som krävs. Och det kan ju vara en mognadsfråga också för Matthews och Marner och de här som inte har spelat slutspelsmatcher under den här luppen som det är att spela i Toronto och på NHL-nivå förut. Så det kan ju vara en lärokurva. Det kan ju också vara så att det är bättre att hålla fast och försöka komplettera dem och låta dem växa in i det här. Men det, då krävs det tålamod. Och jag vet inte om man kan ha det i Toronto som det ser ut, utan någonting måste man nog göra. Och det är klart att det är försvarsspelet som det sitter i. Sen ska vi komma ihåg att det var också bara under säsongen här som Sheldon Keefe kom in och fick sätta sin stämpel på ett redan befintligt lagbygge som hade Mike Babcock som coach. Jag tänker att han har ändå varit med och tagit Toronto Marlies till Calder Cup här för något år sedan. Och han måste ju vara mest bekymrad över hur det såg ut, hur man förlorade. Han sa i någon intervju att han gillar inte hur de spelar när de hade ledningen ens med 3-0 och tappade tillbaka, så att de spelar utan ett syfte, tror jag han sa. Så det finns grejer att om han kan få sätta sin stämpel på hur laget spelar och sina komplementspelare. Säkerligen kommer fler komma upp från Marlies där. Jag tänker på Rasmus Sandin exempelvis, Liljegren, sådana killar som kanske har lärt sig vinna på den nivån och sen kan kliva in. Men det är kulturen just det där, att steppa upp och spela på ett visst sätt när det inte funkar, som inte finns i varken Toronto eller Edmonton. Och Edmonton tycker jag är ännu mer anmärkningsvärt. Backsidan man har är ju för dålig. Och jag hade ju hoppats att Oskar Klevbom skulle kunna kliva upp någon nivå i sitt spel och vara skillnaden där ute. Det tycker jag inte att han lyckades göra, tyvärr. Jag tycker att Darnell Nurse är en back som jag blir frustrerad på varje gång jag ser. Han tar dumma utvisningar, han är fysisk, han har bra rörlighet och så, men han har inte hockeysinnet för att matcha de duktiga forward som de har. Så hur man ska sen få till det med de lönetakssituationerna som de har fått, eftersom de har gett superstjärnorna betalt, det är ju det som är kruxet i lönetakseran.
Ja.
Och jag vet inte om det finns någon quick fix, alltså. Tyvärr. Så det är bara att hoppas att man hittar unga spelare, ger dem förtroende, drafta rätt i den mån det är möjligt. Och sen liksom, och Edmonton måste jag säga, Erik, du, målvaktssituationen där, det går ju liksom inte att gå långt om man har ett sånt målvaktsspel som man fick bitvis. Och Mike Smith, han är ju så mycket berg- och dalbana som det bara går. Så, Henrik Lundqvist, någon?
Oj!
Ja, där har du det. Mycket bra, Valle, att du kommer in på det spåret. Och Mike Smith, känslomänniska, fenomenal med klubban. Han är 38 år nu och blir alldeles för instabil. Man vet inte riktigt vad man får, och det är det värsta för utespelarna när man blickar bak och har ingen aning vad som ska ske på målvaktssidan idag. Så de två, Smith-Koskinen, där måste man göra en förändring. Och där är ju absolut Lundqvist en sån, skulle kunna ta en sista säsong i Edmonton, förstärka där och sen så förstärka backsidan. Så skulle det bli mycket bättre omedelbart. Det var bra, Valle, att du kom in på det, men jag pratar ju ofta målvakterna, så jag är glad när Valle kommer in på den biten.
Ja, nej, men det är ju, och det är klart att man måste lägga pengar på stjärnorna också för att det ska lysa, ja. Och varumärken hit och dit, men det, jag vet inte, jag bara får den uppfattningen att vi har ju, och vi ska med all rätta vara stolta över det svenska backundret, för att det är så många backar som har kommit fram, men blickar man lite mot NHL så känns det som att det är rätt många lag som har problem med backsidan, att det finns väldigt många goda forward som syns och hörs och gör poäng och sånt, men bygga en solid backsida, det är inte enkelt alltså. Det är många som måste börja se om sina lagbyggen. Jag tänker på Pittsburgh också som åkte ut i första omgången. Hur tänker du kring dem, Rickard?
Nej, så bra backar är ju, ska säga, det känns fel att säga att det finns för få utav dem. Och det ligger ju två delar i det där också. Det är klart att man kan, som jag som gammal center och forward, det är klart att det är lätt att skylla på backarna. Men det kollektiva försvarsspelet, det måste ju vara, som det har utvecklat sig hur man spelar nu, så är det ju fem som försvarar hela tiden. Och är man lat när man tappar pucken högt upp i plan så straffar det sig, och då ser backarna väldigt alldagliga ut hur de än spelar och vilka de än är, så att säga. Så det måste man också ha med sig, att det går inte bara att lägga Edmonton och Torontos försvarsspel på backarna, tycker jag, utan det är väl mer det här att spela ur pucken och zon och sånt. Det är vissa som klarar av det, och jag kan ibland känna när jag ser på hur folk bedömer backar och vilka som man tycker är bra och dåliga, så har det gått över att man gillar de här offensiva flashiga typerna som transporterar puck. Och jag tycker ju att, eller tyckte i alla fall, att de bästa backarna att spela med var de här som vann pucken och spelade upp den i rätt timing, i rätt läge, som inte såg så snyggt ut. Det gjorde ju ett mycket bättre anfallsspel än att man drog två gubbar och sen fick man pucken sent, alltså vid offensiv blå. Så den typen av backspel, det är klart att alla vill spela som Niklas Lidström gjorde, men jag tänker som en Jonas Brodin i Minnesota, den typen av backspel är nog mer i framtiden och om man ska bli framgångsrik också. Men det är klart att det syns inte lika mycket, och man kanske inte blir lika uppmärksammad, och det är inte det här som man promotar när man vill lära ut heller när man är yngre, utan nu är det så här att backarna ska få prova, man ska vara kreativ och man ska prova svåra lösningar. Men det är de enkla lösningarna som saknas i mitt tycke i många lag som har problem med försvarsspelet.
Ja, det är väldigt, väldigt intressant. Vi kommer prata mer om det också, lagbyggen. Och det är många lag som sitter säkert där i alla fall och funderar nu. Hur ska man bygga ett slagkraftigt lag och sitter på de här långa kontrakten? Så att det är ju det som gör det lite intressant också, kan jag tycka, med lönetaket. Och få ihop hela biten till det bästa. Se vilka som går längst nu då i slutspelet. Det är ju en del som redan har vunnit, även fast de har förlorat. Jag tänker på New York Rangers, Erik. Hur gott satt den där lotten att de kommer få Lafreniere, för det är ju så uppenbart. De intervjuade ju till och med honom i NHL Tonight, såg jag, och sa, hur kommer du trivas i New York? Och han svarade ju bara, jo, men det kommer nog bli jättebra. Så allting är ju redan klart, och det är rätt självklart. Det var rätt skönt att man är uppriktiga, men ändå.
Du hjälpte Jack Eichel för några år sedan med hans intervjuer. Kan du ta dig an Lafreniere också, Gide?
Ja, kanske.
men han, det är ju såklart, det är en sån här franchise-spelare, en generationstalang, inte i nivå med McDavid eller Crosby, men strax där bakom. Och att Rangers vann den här lotten. Det var 12,5% och vi som såg det, jag kunde se på reprisen att Torontos boll var ju där och nosade. Men sen så precis i sista stund så kom Rangers boll in där igen och var ju på väg ut och åkte upp. Och det intressanta med det hela var för alla konspirationsteoretiker var ju att han som höll i bollen, när Gary Bettman bekräftade att det var rätt logga på varje boll, då tappade han ju ner Rangers bollen. Jag vet inte om ni såg det. Nej. Att han fick ju ta upp den igen innan han då. Och då finns det teorin att den bollen var lite tyngre, att den var preparerad. Men det stämmer ju såklart.
Vad säger Pink Panthers? Det är så det är.
Pink Panthers detektivbyrå är inkopplad nu, men jag har inte hittat något som stöder den konspirationsteorin. Men Rangers får ju då drafta ett och det blir Lafreniere. Och sen blir det ju LA Kings, Ottawa, Detroit, Ottawa igen, Anaheim, New Jersey, Buffalo. Och sen hela listan ner, Minnesota, Winnipeg, Nashville, Florida, Carolina, Edmonton. Men det som är intressant nu tycker jag är, vart går svenskarna? Mm. Lucas Raymond och Alexander Holtz. Och vi vet ju att Håkan Andersson har haft en styrelsepost i Frölunda och jobbat i den organisationen. Den ikoniska scouten för Detroit som bland annat tingade Zetterberg och Datsuk till Red Wings. Och jag skulle tro att Detroit kommer att välja då som nummer 4 och ta Lucas Raymond där, den härliga playmaken som just nu spelar i Frölunda. Vad tror du, Valle?
Det var väldiga konspirationsteorier som du målar upp här i samtliga fall. Eller på att säga. Nej, men det är väl inte otänkbart att Håkan i alla fall kommer att prata sig varm om Lucas Raymond, för det är en härlig kille. Och, det är inte alls omöjligt. Det känns som att det blir svårare och svårare eftersom draften drar ut på tiden nu också. Att förespå vem som ska gå var, men det blir nog en liten bit ner på båda svenskarna, och skulle någon av dem gå så tidigt som nummer 4 så skulle det vara lite överraskande i alla fall för mig. Men det är klart att de potentialmässigt så är båda väldigt högt uppe och ligger med där i den där poolen bland de 10 första.
Ja, men tycker ni att det är intressant det där draftlotteriet, eller blir det för mycket snack om det? Vad tycker du om uppståndelsen kring det hela, Rickard?
Men det blev ju det eftersom det var ett lag som vann som inte var klart. Det här blev ju tokigt liksom, att det var något av de lagen som skulle åka ut i play-in som skulle få första valet. Så ska det ju naturligtvis inte vara, utan det borde ju ha varit något av de lagen som inte gick till play-in som fick det. Men det här man får med draftlotteriet, och det är ju på grund av att man inte vill att någon ska förlora med flit för att få större chans att få Lafreniere till exempel. Så ja, man får det man önskar sig helt enkelt, men det hade ju inte blivit så stor uppmärksamhet om det här inte hade gällt första valet. Så det blev två lotterier i år, och det är väl ett för mycket, kan jag tycka.
Vad känner du, Erik?
Jag känner ju exakt likadant, att det var ju riktigt nitlott för NHL att det blev så här, att de förlorande 8 play-in-lagen fick chansen att gå som nummer 1. Så på det sättet var det ju otur för NHL, som har gjort rätt i så mycket nu under den här pandemin. Och det var det enda felet, det stora som de har gjort hittills, tycker jag. Men nu är det så att livet, hur mycket man än försöker kontrollera det och förbereda sig och så är det en väldigt stor gnutta tur man behöver också. Både för att vinna mästerskap och framförallt för att bygga en organisation. Och den här rebuilden som startade för några år sedan i Rangers, den snabbas ju upp nu rejält. Nu har man ju en potentiell superstarline med Panarin, Zibanejad och den här guldklimpen då, Alexis Lafreniere.
Eller Kakko.
Ja, Kakko. Man glömmer Kakko hela tiden. Det är precis som att folk bara dömer.
Nej, jag glömmer inte Kakko. Låt mig prata nu. Jag är lugnare än en filbunke. Sen är det då Kakko som under den här coachen som jag kritiserade så hårt. Hur kommer det sig att Elias Andersson misstrivs så mycket där? Hur kommer det sig att Kakko inte får något lyft? Vad är det som händer där? Byt ut Quinn. Ta in Gerard Gallant. Han som gjorde succé med Vegas Golden Knights. Ledde dem till final. Players coach. Spelarna älskar honom. Ta in Gallanten. Grönborg är ju tyvärr fast i Zürich. Annars hade han varit utmärkt val där. In med Gallant, ut med Quinn. Kakko kommer lyfta. Tack för mig.
Ja, det är lite svag uppkoppling på Erik idag, men jag tror att du är lite trött för du pratar lite långsammare än vanligt och det har inte något med uppkopplingen att göra. Vi gillade Erik, men, och det var inte dig. Vi var negativa och gav kritik angående Kakko. Jag tycker bara det är lite spännande det där med en ung spelare som kommer över, flyttar ändå till en av världens mäktigaste och kanske märkligaste städer, New York, och sen ska allting bara... Ja, det ska funka. Man ska bli en av världens bästa hockeyspelare i världens bästa liga jättesnabbt. Och man kan väl ta in Elias Andersson där också. Det är ju inte så jävla självklart att det ska funka för dem, Rick. Eller hur tänker du?
Nej, det är det inte. Det kommer väl... Det är klart att Lafreniere har förberett sig på många olika scenarier var han kan hamna. Men jag tror inte att han såg framför sig att det skulle bli New York Rangers i början av sommaren i alla fall. Utan det var väl snarare något av de lagen som låg lite längre ner som han hade förberett sig på. Så han kommer ju få hamna i spotlighten i New York också. Det är jättebra för ligan att få, om han nu lever upp till sin potential som alla tror att han har, så är det jättebra att ha en sån kille i New York och få igång det laget i en stor marknad, även om konkurrensen är hård. Så, men det, jag vet inte om det är bra. Man blir lite i skuggan av allt annat som händer i New York, tänker jag, till en början, men det är klart att intrycken är ju extremt många att flytta dit, så vi får se, men det blir spännande att kolla ifall de kan koka ihop ett lite bättre lagspel också med den här potentialen som man nu har då och gå in till nästa år. Den ser ju också spännande ut, men frågetecken även där för backsidan.
Verkligen, det här via Plays hockeypodd nummer 286, strax vidare med slutspelet. Ja, men då tar vi ett grepp om västra sidan inledningsvis, där vi nu är i det ordinarie, det normala slutspelet, fast det är onormala slutspelet ändå. Men har de här fyra duellerna som vi riktar blickarna på den västra sidan. Erik, om du skulle slänga ett litet öga på Vegas-Chicago som är igång faktiskt ju när vi spelar in den här podcasten. Vegas vann ju med 4-1, verkar inte ha några större problem med Chicago.
Nej, Robin Lehner då mötte sina gamla lagkamrater i Chicago och man såg att Chicago försökte skjuta mycket five hole, alltså mellan benen på Lehner, som visste om detta och stängde till. Han gjorde en kanonmatch, 95% i rädda 19 av 20 skott. Det här är ju ett komplett lag Vegas, mina absoluta Stanley Cup-favoriter mot Chicago som har det yngsta laget i Stanley Cup-slutspelet. Och så de här rutinerade rävarna då, Taves och Kane. Kubalik då, den här underbara unga rookien, checken. Men här är ju nyckeln då att Crawford kan vara briljant i målet och han tappade tyvärr in en del puckar och förlorade målvaktsduellen. Så det här kommer bli att möjligtvis att Captain Clutch då, Jonathan Taves, kan sprattla till och ta en match. Men det kommer bli en promenadseger för Bill Karlsson och Robin Lehner. Jag tippar 4-1 i matcher här.
Ja, de har alltså ledning med 1-0 redan nu. Rickard, ett lag som vi jobbade med senast var ju Dallas. Då var det ju inte skarpt läge när man mötte St. Louis. Man vann ju den matchen till slut. Nu möter man ju Calgary. Förlorade första matchen med 3-2. Det var ju Rasmus Andersson som avgjorde det. Lite kul ändå att han kliver fram också. Vad känner du över den matchserien?
Ja, det var kul att Dallas gjorde mål i den här matchen också direkt. Nej, vi satt ju ondgjorde oss över deras oförmåga att göra mål fram tills de vände sent i den här play-in eller round robin-matchen mot St. Louis som du sa tidigare, Niklas, var en av de tröttaste historier jag har bevittnat. Och den här matchen känns jätteoviss för mig. Jag tyckte Calgary kom ur sin play-in-serie mot Winnipeg utan att behöva bekänna färg speciellt mycket eftersom Winnipeg hade stora skadebekymmer. Men jag tror att det känns som att Calgary är mer komplett som lag och kan ha större förmåga att spela slutspelshockey, det här som vi har varit inne på att vi...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mina puckar och vara jobbiga att spela mot och spela som ett kollektiv än vad Dallas gör. För det pratade vi också med sändningen sist. Man vet inte riktigt vad Dallas står för. I sina bästa stunder, jättebra, har jättebra spelare. Med Sagan och Ben och Klingberg och Heiskanen och allt vad de heter. Men som kollektiv, så där de har visat upp nu och bitvis under säsongen har varit jättebra, men bitvis jättedåliga också. Så de känns lite för ojämna för att de ska kunna gå långt. Men visst, de kan sno ett par matcher utav Calgary också, utan att tycka att Calgary är jättefavoriter, så håller jag dem ändå som just det. Vad ska vi säga, 4-2?
Ja. Ja, men det är lite anmärkningsvärt också. Man glömmer nästan bort det att Calgary, det har alltid varit ett svenskt lag. Det är oerhört många hemma i Sverige som håller på dem efter Kenta Nilsson och Loob-eran bland annat då. Men nu, Erik, det är ju väldigt mycket blått och gult i Flames.
Det är det, och det är lite våran gamla chef, ännu säkert inblandad i det, Håkan Loob, som jobbar som pro-scout för dem i Europa. Är ju delaktig i det, och just den här fina backsidan. Nu spelar inte Oliver Shillington, men Erik Gustafsson och Rasmus Andersson har ju stora roller. Och sen då Micke Backlund och Elias Lindholm är ju extremt viktiga forwards i det här laget. Så det har en stark svensk prägel, och jag gillar ju den här nordiska backduellen Klingberg och Heiskanen mot just då Erik Gustafsson och Rasmus Andersson. Det tittar jag på lite extra, på tal om backar som vi inleder den här podcasten med.
Du har även fått något annat att titta extra på. Du har fått uppgiften Colorado mot Arizona, som förresten är Stanley Cup-studion på lördag kväll på fin sändningstid där runt 20:30-tiden. Vad tänker du kring den?
Jag tänker att jag ska även kommentera den tillsammans med Niklas Holmgren på fredagkvällen. Så det blir dubbelt av den här härliga matchserien då. Colorado, som ju har en superoffensiv, den farten de spelar med och vilka härliga forwards. På tal om svenska, spelar ju Landeskog och André Burakovsky där, och så Nathan MacKinnon, Hart Trophy-vinnaren tycker jag, som mest värdefulla spelare i grundserien. Vi har Rantanen som är frisk igen, och sen då Cale Makar på backen, bland annat Sam Girard. Otroligt häftigt lag att titta på. Mot Arizona med Oliver Ekman Larsson, Hjalmarsson, Carl Söderberg, som spelar det här strikta försvarsspelet, går på kontring. Kemper räddade 152 skott i serien mot Nashville när de besegrade dem då i play-in. Så det här kommer bli offensiven mot defensiven. Och Colorado, som mycket väl kan gå hela vägen till final. Jag tror de går till konferensfinal till slut och förlorar mot Vegas där, förutspår jag. Men det här kommer bli den här stjärnoffensiven mot då ett vilt försvarande Arizona med Oliver Ekman Larsson, som har bytt fysprofil nu. Han jobbar med Joakim Detten med stackprocessen, precis som Viktor Hedman. Och jag är så nyfiken på vad de gör, så jag har anmält mig till en kurs. Så i oktober så dyker Bulten upp där och ska gå en veckokurs och lära mig mer om fysträning för svenska backar då, med Hedman och Oliver Ekman Larsson. Och man ser på Oliver Ekman Larsson att han är starkare i närkampsspelet. Han är ju gudabenådad med pucken, så smart på alla sätt, de är tysta skotten, men har blivit bättre balans, mer explosiv första skären. Vad är det som gör det? Det ska jag ta reda på och berätta i vår NHL-studio.
Ja, det är underbart. Det är bra. Bulten på utbildning, det är fint. Vi vill gärna lära oss mer om St. Louis Vancouver också, Rickard.
Det är väl också lite samma rubrik där. Även om St. Louis inte är defensiva i den bemärkelsen, så är det lite deras signum att vara samlade, tunga, och sen sätta sin forecheck och trötta ut motståndarna mot ett Vancouver som är offensivt påhittigt, spetsigt, i sina bästa stunder väldigt sevärt. Och känns lite bräckligare bakåt och i behov av att Jakob Markström hittar en lite högre nivå i sitt målvaktsspel än vad han hade i play-in. Men jag är glatt överraskad att Vancouver tog sig an Minnesota och lyckades vända den matchserien på det sättet man gjorde. Jag trodde att de skulle efter första förlusten i första matchen ska jag säga lite grann fejda ut och att Minnesota skulle gå vidare där. Så man har fått en väldigt bra uppvärmning för att ge St. Louis en bra match där. Och den serien kan bli sevärd. Jag vet inte riktigt om St. Louis lyckas mana samma energi från start som man hade i fjol när man gick som tåget och var alltså en maskin. De har ju sett lite sådär ut i play-in-spel eller i round-robin-spelet. Och de är ju jättebehov av att man kommer in och att man får igång lagspelet och tugga på och inte tappa puckar i mittzonen och sådär som det har sett ut där. Så de måste också trycka på en knapp om de ska få igång sitt vägvinnande spel, och får de det, då blir det jobbigt för Elias Pettersson och Brock Besser och allt vad de heter. I annat fall så kan det bli en väldigt jämn match. Det hade varit roligt för ligan och för oss svenskar om Elias Pettersson kunde gå en bit i slutspelet här med sitt Vancouver. Så lite skrällvarning kanske, men det är också mycket med hjärtat. Jag är dålig att tippa, så det blir ofta med hjärtat.
jag känner faktiskt exakt samma sak där, att mästaren St. Louis, det var så mycket omständigheter runt om i fjol där som gjorde att de fick så mycket energi på något sätt med hemmamatcherna och den här lilla gulliga tjejen också som följde dem. Nu har jag tappat namnet.
Leila.
Ja, precis. De hade den biten också och hade gått som kräftgång innan det. Nu har de inte det där med sig. Nu är de ju också i den här bubblan på eget håll och utan publik. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se deras möte med Vancouver. Det var ju den västra sidan. Ska vi stänga den och hoppa över till öst? Och titta lite på en tidigare mästare från 2018, Washington, som ju kommer teka igång mot Islanders. Hur går det där, Erik?
Det här är ju den stora storylinen, att Barry Trotz, som då lotsade Capitals i sin första Stanley Cup 2018, nu är head coach i New York Islanders och gjorde att laget gick från flest insläppta till färst insläppta när han tog över vid rodret. Så det blir ju enormt häftigt att se om Pellick och Pullock, det här backparet, tillsammans med strukturen man har i försvarsspelet. Varlamov i målet som har sett bra ut. Han draftades ju en första runda för många, många år sedan för Washington och gjorde några säsonger där. Han ska möta sitt gamla lag också. Så det finns en del sådana perspektiv. Men här är det ju, det här kan ju bli en otrolig holmgång som går över 7 matcher. Och det är återigen den här stjärnoffensiven med Ovechkin, Kuznetsov, Bäckström med flera mot det här igelkottsförsvaret, om jag får säga så, där man går på kontring och har då Barzal, Beauvillier med flera som är väldigt skickliga på att ta vara på målchanser. Holtby har sett bra ut. Han har ju gitarren med sig in i Stanley Cup-bubblan, Braden Holtby, och ska det sluta väl för Washington, då måste Holtby spela i dur. För Mr. Samsonite, Samsonov, är ju skadad, och det tror jag är bra. Nu vet Holtby att det vilar på hans strängar och han kommer göra det bra. Det blir 7 matcher här.
Oj.
Jag tror att Washington drar längsta strå till sluten då, genom passningsgeniet Niklas Bäckström som flippade över Jonathan Lindqvist 2 meter.
Ja, det var häftigt. Och så har de ju Karlsson där på backen också som ju kommer
åka på nu. Tyvärr skadad.
Ja, på väg tillbaka,
han är frågetecken. Och där har du frågetecknet. Kan Karlsson spela, kommer in, då vinner Washington. Kan han inte det, då vinner Islanders. Tack, Niklas.
Ja, nej, jag hörde någonting om det. Det lät som att han skulle kunna spela här. Vi får se, vi följer det i alla fall. Det är ju ett stort avbräck om han inte är med där. Vi tar Philadelphia, Montreal också. Du sa att det var skrällvarning när du pratade St. Louis, Vancouver. Hur känns det här när Philadelphia är skyhöga favoriter mot Montreal?
Det känns inte som det är skrällvarning, men det är väl det som är Montreals smala hopp också, att man har ingenting att förlora verkligen här, utan det är ingen som tycker det är konstigt om de får stryk. Det hade inte varit någon som hade tyckt det var konstigt om de hade fått stryka Pittsburgh heller, tror jag. Men man gjorde väldigt bra där. Men Philadelphia är ju det laget som har, av de 8 lagen som har spelat de här mindre intressanta round-robin-matcherna, de har ju sett väldigt bra ut. Och de har spelat på den nivån som man tror att de kan. Och de har sett bra ut i allt det här som jag har pratat om. I spelet utan puck och försvarsspelet och intensitet och hela den biten. Så jag ser inte varför Philadelphia inte skulle kunna manövrera ut Montreal ganska så enkelt faktiskt. Utan de har ju blivit bättre och bättre under grundserien också. Och de är inte storfavoriter att vinna, men står, om det klaffar för dem, då kan de mycket väl gå hela vägen. Alltså det säger jag. Och inte bara för att de har sett bra ut nu. Det är ett svårspelat lag och de har ju fått en målvakt, Erik, igen. Nu bollar jag upp till dig. Carter Hart, vad säger du?
Åh, jag smashar in som Bengt Gustafsson i Globen och kommer på en backspike när Janne Hedengård lägger upp en volleybollreferens. Gide lämnade skorna på mitt plan där när han slutade sin karriär.
Carter Hart,
där
som
världens bästa innebandyspelare, och det är på den nivån vi pratar nu med Carter Hart. Carter Hart, han hade alltså Carey Price och har fortfarande som sin stora förebild. Och jag kommer att sitta med min kamera laddad för att spela in klipp för alla er som älskar målvaktsspel. Här har ni ABC-boken, hur målvakter jobbar med blicken, rotationer, förflyttningar, atletiska positioner. Allt som jag har pratat om de senaste 6 åren i rutan, det gör de här två killarna. Och de är ju absolut glödheta. Både Carey Price då, som stoppade Penguins, och Carter Hart som är över 96% så här långt in i slutspelet. Att se den här duellen kommer ju bli något alldeles extra för alla oss som älskar målvaktsspel. Och som du säger, Rickard, inte sedan Pelle Lindbergs och Ron Hexels dagar så har ju Flyers-fansen kunnat glädja sig åt en målvakt av den här kalibern. Han är ju bara 21 år gammal. Han är så lugn. Jag var med på ett webbinar, en föreläsning på internet med honom här i somras. Och det lugn och den klokhet han utstrålar är enorm. Han är så lik Carey Price att det nästan är läskigt. Man skulle kunna tro att han är son till Carey Price. Jag tror inte det går rent biologiskt.
Nej, jag satt upp och tänkte på det.
Om vi undersöker det. Så där, den konspirationsteorin kan vi lägga rätt ner som ett ankare här i havet. Men den duellen, det är den stora storyline för mig. Och sen vrum, vrum, vrum. Suzuki har ju varit väldigt bra för Montreal. Så där får Philadelphia se upp på hans kontringsspel. De är väldigt speedigt Montreal och forecheckar hårt. Så det behöver ju Flyers backar sig upp och vara snabbt till puck, leverera pass snabbt och följa med i andra våg som Rickard gillar.
Och du tycker det är roligt med Suzuki och köra den. Vi kommer höra den så många gånger, eller hur? Vroom, vroom!
Ska jag göra det på något annat sätt?
Taxbetten från Kusmark!
Jake the Snake! Ja, det finns många. Kärt barn, det är underbart, Erik. Det ska vara lite sådana referenser till dem också. Men Philadelphia, wow, vilket stim de är inne i. Det kan hända saker där när de flyger fram för att vara rolig då. Nu virvlar vi vidare och det gör vi med Carolinas möte med Boston, Rickard.
Oh, det här ser jag fram emot. Jag tyckte Carolina såg otroligt bra ut emot New York Rangers. Och de möttes ju i fjol också. Då lyckades Boston att manövrera ut Carolina, ja, inte enkelt, men de lyckades ändå på ett bra sätt. Då var Boston inne i det här flytet som man inte är inne nu, men Carolina har ju fått igång sitt spel och de har fått igång Sebastian Aho, de har fått igång hela den kedjan där med Svechnikov och Teräväinen som var tungan på vågen i de matcherna. Man har ju verkligen ett sånt spel som vi har pratat om hela, nu har jag inte planerat det, det låter som att det är någon röd tråd som går, men just det här sätter de spelar försvarsspel och vänder spelet så sätter man ju upp pucken så snabbt man kan framåt och har en väldig energi i sitt spel. Så det kommer bli en nyckel om Boston kan hantera det och om Perfection Line kan hitta sin timing. De spelar ju med en väldigt hög svårighetsgrad, Marchand och Bergeron och Pasternak. Får de det att stämma, då kommer Boston vinna. Jag tror att de är så pass rutinerade så de har kunnat spela sig igång här utan att få någon direkt panik. Men det skulle inte vara otänkbart att de första matcherna här i en 7-matchers serie som det är ändå är väldiga nyckelmatcher för om Boston ska kunna gå vidare. För får Carolina flytet direkt så kommer de bli oerhört svåra att tas med. Det här är nog den största kraftmätningen tycker jag i den första rundan totalt sett.
Ja, och kan det vara där vi får svaret också, som du var inne på tidigare, Rickard, det här vad det gav att spela de här play-in-serierna jämfört med sidningsspelet. För det känns ju som att Boston, ja, man har tappat lite, i alla fall vi utifrån. Vad står de egentligen, medan Caroline bara, wow, vad bra de är.
Vi kanske blir lurade. Boston bara mörka formen. Men det är det här som är svårt att förklara också för elitidrottsmän när man inte har kniven mot strupen, alltså. Varför de levererar bättre på match kontra träning. Det är ju ett element som inte riktigt går att förklara. Att de bästa idrottsmännen i världen har ju det där också, att de kan just slå på när det behövs lite extra. Att de triggas av situationen och när inte den här lilla extra nerven finns, även om de möter världsspelare på andra sidan, så får de inte ut max. Men de har sett lite frustrerade ut och timingmässigt har det inte stämt och sådär. Så det ska bli väldigt intressant att följa hur Bruce Cassidy hanterar sitt lag där. Jag tycker att det är en av NHLs bästa coacher och fick förmånen att sitta och lyssna på honom lite grann under Stanley Cup-finalen i fjol och hur han... Jag pratade med Marcus Johansson också en del om hans budskap in till laget. Han verkar vara en väldigt smart coach och lämna mycket ansvar åt spelarna, men vara tydlig och se både det bra och det dåliga. Men liksom en bra människa på det sättet och en bra hockeycoach i synnerhet då för att förbereda sitt lag. Men nu är det ju en ny situation även för honom att komma in i slutspelet med en form som är frågetecken.
Så du tippar Boston Carolina?
Måste jag det? Ska man dra en sån här trött 4-3 och då vinner
Boston?
Boston. Nej, jag har inte en aning, men det ser jag fram emot att följa. Den saken är klar.
Ja, något vi redan har börjat gotta oss åt, det är ju Tampa mot Columbus. Första duellen, den var ju episk här när man då summerade till slut i 50 övertidsperioden, så avgjorde då Tampa tog ledningen med 1-0 i match. Erik, höga förväntningar med tanke på det som hände i fjol också?
Enormt höga då Columbus lyckades svepa Tampa. Med en hämmad Victor Hedman och skadad Strålman kunde inte Tampa stå emot det här aggressiva spelet som Tortorellas trupper visade upp. Och det blev ju en tredje längsta matchen genom alla tider. Över 150 minuter tog det innan Håkan Sörgen och Tobias Karlsson kunde avrunda matchen. Och Håkan fick sovmorgon av dig, Niklas, och det tycker jag han är värd efter både spelat bra golf innan matchen mer och sen så med dig och Bäckrud också då även kommenterat i nästan 9 perioder. Och det här kommer bli en holmgång. Det är 2 tungviktsboxare som har olika egenskaper och det är inte 15 ronder, det är inte 30, det är snarare 45 ronders boxning mellan de här. Och Victor Hedman spelar så över 57 minuter trots att han är lite hämmad av sin skadade fot, bara lite grann, men ändå är han ju så dominant i spelet. Och att få se Vasiljevski, Vasse, såg ni den? Det var ett nedlägg. Ja. Som skulle gå ner bakom mål men studsade konstigt i sargen. Och han vände på en femöring och kastade sig som Marc-André Fleury i den avgörande matchen när Niklas Lidström kom och sköt och lyckades avvärja där. Så det här målvaktsspelet av Korpen Korpisal och The Big Cat Vasiljevski var ju... det är sanslös nivå. Och det här kommer att bli en kraftmätning, men om Hedman nu kan köra isbad, få healing, massage och så vidare och är tillbaka och kan spela även match 2, då kommer Tampa bli för starka. Deras offensiv, den är ännu bättre än vad Torontos är som Columbus lyckades avfärda. Så den här matchserien, det finns så många härliga matcher att följa, men det här tycker jag är lite extra för att det är så 2 olika stilar som möts.
Ja, rekordet i längsta fight är Detroit-Montreal 1936. Då var det övertid 116 minuter och 20 sekunder. Resultatet 1-0 i den matchen. Sen har vi Toronto mot Boston 1933 och Philadelphia mot Pittsburgh från 2000. Och sen då kommer Tampa mot Columbus där som 4 med 90 minuter och 27 sekunder. Så det var verkligen någonting extra. Om man tar in det här, Rickard, du som har spelat förlängningar och sånt. Nu vet jag inte vad du har för erfarenheter, vunnit, förlorat. Men det mentala, det Erik är inne på, att det blir en kraftmätning. Hur mycket ska man väga in det här nu? Att Tampa då, som blev svepta i fjol, vinner den här förlängningen. Jag kan ju bara anta att det var oerhört viktigt mentalt också för dem. Har de kommit i underläge här nu också, känt en risk? Eller, oj, vi kan bli svepta igen.
Ja, nej, men det är klart att de har enorm glädje av det mentalt, att de lyckades få med sig en match här. Jag tycker de förde spelet stora delar under ordinarie matchtid också. Men Columbus är inte ofarliga. De spelar på det här sättet. Då får de lite att gå på, så är de ju sjukt svåra att hantera. Jag har spelat några långa förlängningar, bland annat i AHL-finalen. Vad det nu var, 2003, så mötte vi Hamilton och det gick till... jag tror det var i fjärde övertidsperioden, och det var så här liksom, man var så trött så vi förlorade den matchen, men det var nästan så att det var skönt att någon bara gjorde mål så man fick ladda om för nästa match. Och just den gången så vill jag minnas att vi tog det väldigt bra i alla fall, och så vann vi nästa match och tror det var övertid igen. Och en annan rolig grej som jag varit med om, det var samma slutspel, så mötte vi Grand Rapids i semifinalen, match 6. Det var ju ganska långt in på sommaren också, och vi spelade på bortaplan, vi ledde med 3-2 i matcher, gick till overtime, och då lyckades våran back Ladislav Benicek, som spelade lite i Sverige också innan han la av, han skulle rensa pucken i runden, och så drog han ett slagskott rakt upp i krysset bakom Johan Holmqvist, som inte visste någonting liksom, vad som hände. Och då står det alltså 3-3 matcher. Han är ju knäckt och vi alla är ju jättetrötta. Jag kommer inte ihåg hur långt det var. Och så kommer vi in i omklädningsrummet, ingen säger någonting. Och till slut så säger Rastislav Pavlikovski, som också spelar i Sverige ganska länge och en bra kompis med Benicek, eftersom tjecker och slovaker så där, de hängde ganska mycket. Kanske gått 5 minuter, alla är helt knäckta, och så säger han bara, "Atta boy Benny, keep shooting buddy." Och så börjar alla alltså gapskratta. och sen vann vi match 7 i övertid, så det var så här, det gäller att bara sopa undan vad än som har hänt nu. För Columbus del så handlar det om att inte vara för trötta nu, bara hitta ny energi, och det är väl bra att de är i en sån här situation nu då, att de inte kan göra något annat. Men hela tiden bara sopa undan det som har varit, gå på nästa. Men för Tampa hade det blivit jobbigt mentalt, absolut, efter det som hände i fjol, för då hade de också match 1 som är en liten ask den gången, och tappade den, och sen tappade de matchserien. Så det är det som nästa lag måste lära sig också, att hantera motgångar. Och jag är imponerad att Tampa lyckades klämma ut en vinst totalt här. Det betyder nog väldigt mycket för dem.
Vad har du för erfarenhet av långa förlängningar, Erik?
Att jag blev väldigt hungrig. Jag var ju ofta backupmålvakt, och när det blev de här långa förlängningarna så var jag blev oerhört hungrig. Jag fattar inte hur man kan bli så extremt hungrig när man är reserv. Men alla som har varit i reserv och det suttit som extra får... Visst är det värre, Valle? Så att jag var ju där inne direkt och norpade av pizzan. För det brukar komma in pizzor, det kommer ju in bananer, alla möjliga sådana här proteinbars och shaker och allt för att fylla på både vätska och kolhydrater och proteiner och allt vad som behövs. Så det är ju bara att lasta i, och jag kan tänka mig att både Columbus och Tampa, de åt bra mängd. Jag såg att John Cooper, coachen, han stirrade på någon god som stod där i tränarrummet, men fick för sig att de var inne i ett flow, så att han vågade inte röra den. Så han åt ingenting, så han var vrålhungrig, Cooper, då. Men det verkar ju som att han gjorde rätt, att han inte jinxade något. Och den smakade nog väldigt gott den där sena middagen då, när de hade tagit hem seger. Jag vill bara säga att Tortorella, jag håller med Valles resonemang att stänga ner så fort som möjligt. Och när de lyckas återhämta sig efter den där tuffa tappet de hade mot Toronto som vände 0-3 till 4-3 där i match 4, hämtar de sig från det, då kommer de hämta sig från det här också. Så det är det närmaste Navy Seals man kan komma. Det är ju Tortorellas på något sätt, hans attityd som han har inbringat i den truppen. Never back down, keep going forward, keep going forward.
Och det ska vi också göra i den här podcasten. Nu har vi gått igenom både östra och västra sidan. Ni följer allting på perfekta sändningstider nu. Det är varje kväll som du startar upp matcher på härliga hockeytider för oss. Och sen så är det ju bara att använda via Play om ni vill titta på morgonen eller om ni vill nattsudda. Eller det gör ni som Rickard, gå upp då vid 4-tiden. Så kan man hamna rakt in i en förlängning. Det kan ju inte bli bättre. Det finns många alternativ där. Jag tänkte vi skulle avsluta lite också med, vi måste blicka mot Sverige, för det börjar öppnas upp ordentligt här nu med Hockeyallsvenskan, med SHL, hela den här biten. Wennerholm i Sportbladet skrev ju att Hockeyallsvenskan, det är mer intressant än SHL. Han svänger lite fram och tillbaka, den gode Mats ju. Men Erik, jag vet att du har blickat lite mot Hockeyallsvenskan och framförallt norrut över dina, inte dina gamla hemtrakter, men uppåt i alla fall.
Ja, uppåt spelade ofta Motokuppen som liten grabb. Man bodde massor med lag på samma hotell. Man visste att Peter Forsberg skulle ha minst 5 frilägen per match. Så då var Bulten laddad. Det var långt innan jag blev en fryst backup där i Luleå. Men det vill säga är att vi har ju pratat tidigare om Modo Löven som hade rustat för att gå upp. Tyvärr, pandemin stängde ner säsongen, men som de satsar nu. Ville Nieminen kommer in som coach istället för Björn Hellqvist som flydde till Leksand. Och sen har de, lyssna på de här namnen. Heppo Niemi, alltså JVM-kungen, han som gjorde 46 poäng för Kärpet säsongen 18-19. Florida draftad kille, Alex Heppo Niemi, riktig artist. Frank Corrado, Aaron Gagnon, Brandon Mickelson, Jesper Lindgren, Fredrik Glader vilar inte på hanen, utan de går all in. Riktigt mäktig satsning där uppe i Modo. Och då blickar man till Löven då, deras antagonister. Ja, de satsar. Per Kente, Jesus som han kallas. Han tar in Daniel Rahimi med VM-guld och enorm erfarenhet, kan stadga upp försvaret där. Kevin Poulin, målvakten då, som kommer in med meriter från Kanadas OS-lag bland annat 2018. Och Kent är ju en gammal målvakt själv, så han har blick för det där. Gustav Possler kommer in, forwarden. Så Löven blir vassa också. Och sen har vi Timrå då, Nubben Norberg, GM:en. Ja, han resignar Jonathan Dahlén. Enormt viktig såklart, fixstjärnan där i Hockeyallsvenskan. Blomqvist kommer in från Brynäs. Jakob Johansson, målvakten från Linköping. Så de här tre lagen vill jag lyfta. Det är lag som satsar. Och nu vet vi de nya reglerna, vad som händer. Man behöver inte slå ett SHL-lag längre för att ta sig upp i SHL. Utan det blir en allsvensk final. Och äntligen är det ju så då att den som vinner den finalen går upp till SHL.
Vad får du fram för tankar i huvudet när du läser och hör det här, Rickard, att de går så hårt för det under dessa speciella förutsättningar som är nu också?
Ja, det är ju kul såklart att det satsas. Jag hoppas bara att de har resurser och inte sätter sig i trångmål om det skulle bli så att man inte går upp. För alla de här tre lagen har ju verkligen gått för det, som Erik redogör för. Så två av dem kommer bli kvar, det kan vi ju säga. Mm. Minst två av dem, för att det kan ju, varför inte Västerås går upp här och chockar alla, ha? Har inte det varit läckert?
Med hjärtat säger han det.
Säger jag som är min moderklubb igen. Jag är ju sämst på att tippa, så jag går bara med hjärtat nu tydligen.
Får jag bara säga där, Joakim Hilding, en smart värmning av Västerås. Vi känner honom från Färjestad-tiden, spelade ihop där. Och även att han var så bra i Oskarshamn när de tog sig upp. Vad säger du om Hilding där till din moderklubb?
Jag tycker det är bra. Det är ju svårt för Joakim Hilding med den utvecklingen på karriären som han har haft, kanske att få spela sitt spel i ett SHL-lag. Så det är väl jättebra att han spelar i ett satsande hockeyallsvenskt lag. Och klarar han att spela upp Västerås, så hoppas att han blir kvar då den här gången och kommer upp och spelar i SHL. Men jag tror att det är kanske ett långskott med tanke på att de där tre superlagen som är omnämnda, de drar ju med sig, vad heter det, intresse till hela serien och till hockeyn, så det är ju jättebra. Det ska bli spännande att se Ville Nieminen, som har höga målsättningar både för Modo och för sitt eget coachande, komma till Sverige och se hur den ledarstilen passar in där. Så,
vad tror du?
Det känns ju inte jättesvenskt sättet han för sig och har fört sig, men det är som sagt en ambitiös kille som jobbar för Viasat Hockey i Finland innan han nu har klivit ur den rollen, tror jag, när han varit headcoach på högre nivå. Men han var med borta på Stanley Cup-finalen i fjol och kommenterade, och jag tror att det var någon som han inte pratade om eller med runt hela den cirkusen som var runt, och alla var jättespända på att lyssna vad hans mål var med coaching-karriären, och han var ganska tydlig med att hans mål var att komma till NHL, vad jag förstår också, en vacker dag. Så det är höga målsättningar på Ville också, Och det är väl rätt att gå med den svansföringen in också. Men också, ni vet ju som har följt Hockeyallsvenskan, det är ju alltid härligt att få knäppa dem på näsan som satsar lite extra.
Exakt.
Så, det blir inte så kul att komma till Karlskoga med alla de stjärnorna heller och möta det laget, utan det kan bli några tunga kvällar runt om, framförallt om man får spela utan publik inledningsvis. Jag vet inte. Det känns ju också, det jag skulle säga var att de här satsningarna i dessa tider, det måste ju någonstans hänga ihop med att man tror att det kommer spelas med publik och att det krävs att man spelar med publik, och det är väl långt ifrån säkert just nu, så lite högt spel, men spännande såklart.
Ja, vi hade ju med det i podden när vi hade den som tv-version. Jag kommer inte ihåg om det var Björklöven eller Modo som sa det, att vi måste ha publik, så och man har ju haft en lite annan inställning än SHL där också. Hockeyallsvenskan kommer ju inte köra igång direkt så som SHL. Där är det ju fastställt att det ska börja. Men det är ju inte i Hockeyallsvenskan, i alla fall det senaste jag läste. Så där får vi ju verkligen följa. Men det blir ju onekligen spännande när de här tre spänner musklerna lite mer. Och sen så har du ju AIK här nere i Stockholmsområdet som går för det igen. Gossi håller på att bygga det. Man får ju beundra honom då att han inte ger upp det. Så det kommer bli intressant.
Vad heter det? Ursäkta röran, vi bygger om.
Ja, det var ju mer. De skulle ju inte snabbt varit i division 1 där de var ju på väg ut, ja. AIK. Men får alltså en ny möjlighet där. Men SHL glömmer vi inte, Rickard. Dina funderingar kring huvudligan i Sverige?
Mina funderingar kring SHL har mest, om jag ska vara ärlig, rört i vilken form man kommer igång. Och följt lite, ska inte säga såpoperan som har varit i Färjestad här med Per Åslund.
Ja, vad händer? Och kan du inte berätta? Till.
Nej, men han är signad och klar nu i alla fall. Ja. Och det tycker jag gör att Färjestad ser väldigt intressanta ut. Jag har mest följt dem på nära håll här. Spännande värvningar och bra ihopsatt lag, men det är många som ser precis som förra året ut och har gjort väldigt smarta värvningar, och serien kommer bli jämn, och det jag är mest spänd på att se, det är helt enkelt hur man löser den här publikfrågan och hur man kommer igång och hur det kommer se ut att spela utan publik här och hela den biten. Jag vet inte riktigt vad man har för plan där, för att det känns ju som att nu när det, vad är det, 30-40 dagar kvar till beräknad säsongstart, ser ju inte jättepositivt ut att man kommer släppa på att ha fulla arenor. Kan man spela med lite publik då? Nej, jag vet inte. Jag vet att det finns en plan i alla fall i Karlstad. Jag har hört talas om att det finns en plan att ta in alltså ett mindre antal åskådare på ett väldigt säkert sätt då, om man jämför med hur det ser ut på köpcentrum och så vidare. Så, jag hoppas att man kan köra igång och att det blir lite som vanligt och att man kan successivt slussa in publiken i någon slags normalitet här så att inte de klubbarna heller gör en massa dumt här och kör igång. För det är väl fram till jul man har som fönster där också. Det är många som har flaggat för att vi klarar oss inte så mycket längre än så om vi får spela utan publik.
Nej, och det är ju en fråga som verkligen diskuteras fram och tillbaka. Och Erik, du har ju en sambo i Vanda som jobbar inom sjukvården också. Du har ju själv varit på väg in och jobbar lite. Vad känner du över allt det här när man ser bilder från ditt område och många andra i Sverige där stränderna är som fina? Så är det ju hur mycket folk som helst. Samma sak om jag åker till Täby centrum och ska handla. Men sen då så är det helt stängt när det gäller idrotten. Det har ju öppnats upp i Danmark bland annat, i Finland på en friidrottsskala som sändes på Viaplay, var det väldigt mycket folk. Vad är din åsikt?
För det första, Amanda Lind, att hon ska vara någon kultur- och idrottsminister ihop. Se till att fixa det där nu. Hon ska inte vara någon idrottsminister. Det ska vara en dedikerad som förstår sig på idrott och ekonomi och har helhetsbilden när det kommer till idrott och den samhällsnytta idrotten gör. Det måste åtgärdas omedelbart. Man blir ju fruktansvärt irriterad. Jag brukar ta de här långpromenaderna runt Årstaviken inför våra sändningar för att rensa huvudet och få lite motion. Och där ligger det är ju packat med folk. På de små strandytorna som finns där och Eriksdalsbadet och så vidare. Och helt plötsligt då får inte, det var noll publik på idrottsevenemang. Alltså max 50 personer. Det är samma musiker när de ska spela, max 50.
Och det här är ju för mig är det ju horribelt att det har blivit så. Och för det första, steg ett, se till att dedikera en riktigt bra idrottsminister som kan hålla idrottsfrågor, som förstår det här. Och sen som kulturminister, jag läste Jonas Gardell och jättemånga artister och så är ju förbannade med all rätt också. De får spela för 49 personer och sen så går de förbi McDonald's och ser de att det är 100 personer inne på en liten yta eller någon annan restaurang, vad det nu kan vara, Max eller vad det är. Och dessutom på Ullared köpcenter, där kan det vara tusentals personer på samma gång. Så det finns ju, man silar mygg och sväljer kameler. Det var en liten rant om det. Ja. Och jag hoppas också att man på något säkert sätt, för jag pratade med Rögle om det här, att är det ingen publik en hel säsong, då är förlusten på publikintäkter och på restaurang och alla kafeterier och kiosker, det är upp mot 40 miljoner kronor. Ja. Så på något sätt måste man ju hitta en lösning där man under säkra förhållanden kan släppa in mer folk på sikt. Men det verkar ju som att det kommer dröja, alltså långt sent i det här året, kanske december eller till och med i början på nästa år, innan man kan börja ta in folk. Och det kommer ju bli extremt tufft för klubbarna. Och jag vet att ni pratade om det här när vi hade det här specialmagasinet på Viaplay under pandemin, Niklas. Men just att det här med, vad har ni för åsikt om det här med idrottsminister och det? Vi kanske inte ska ta det spåret, men vad säger du, Niklas?
Men vi hade henne som gäst och gav ett väldigt bra intryck där, Amanda Lind, när hon var i soffan. Sen kan jag ju också
tycka... Men på vilket sätt bra?
Nej, men hon var tydlig och hon...
Är det bra för idrotten?
Nej, jag är ju helt inne på det som du säger också, att man måste ju ha en dedikerad. Sen skulle hon säkert kunna vara det, men då måste hon ju få jobba heltid med det. Man kan ju inte både ha kultur och idrotten. Det är ju två gigantiska områden. Det är helt omöjligt. Så det är jag med på det också. Men sen gissar jag väl att det är väl Tegnell och kompare. Jag är lite för dåligt insatt i det, som beslutar de här frågorna. Så det är kanske inte direkt ministern som gör det där heller. Utan det är nog mer riktat åt annat håll också. Just de bestämmelserna. Men de är ju märkliga. För jag kan ju känna att när man är här uppe i Stockholm, där det har varit ganska tufft tidigare, att ja, men nu är det så här, man får bara gå in så här max antal på Systembolaget och allting, och sen så bara vänder man sig om, så det är helt andra regler på andra ställen. Det är det som blir lite konstigt, som jag verkligen förstår nu också, att de allsvenska klubbarna i fotbollen är ordentligt irriterade över att ingenting händer. De bara spelar vidare vecka efter vecka utan åskådare, och omgångarna bara tickar på och det finns inte så mycket möjlighet att få in pengar. Det kommer ju bli förödande för idrotten det här inom en snar framtid. Och det är därför jag tycker det är lite sådär när man läser om de här satsningarna också, att de verkligen vågar, klubbarna. Det är ju roligt såklart att de gör det, men hur kommer de må om några år? Nu vet jag att supportrarna i Björklöven går in med nya pengar för att man ska kunna finansiera nästa värvning. Jag vet inte vem det var här nu, men det var ju mycket pengar, var det 600 000 som skulle in, och de löste det. Men det går inte bara att kräva av supporterna till slut heller. Så att det är en balansgång. Det är verkligen en tuff värld vi lever i just för tillfället där också. Men det blev lite politik i det också, i den här långa podcasten. Det är väl aldrig fel, vad säger du, Aline?
Aldrig fel.
Och blanda det, lite.
Vi går brett.
Vi går brett. Vanligt.
Men, ja, nej, men ni har rätt. Problemet är ju symbolvärdet som blir om man släpper på publik, att då är ju liksom helt faran över lite grann, och att folk blir ännu mer oförsiktiga även på andra ställen. Det jag tänker att det är det de brottas med, politikerna, för det är ju inte lätt att vara tränare, det vet ju Erik. Man ska göra många viljor till lag, så, och allt det här som sker nu, det är ju ingen som har varit med om heller. Så. Men vi kan konstatera att, precis som ni säger, det kommer ju bli förödande för många och verkligen för idrotten, som inte har samma framförhållning som kanske normala affärslivet har heller, att ta igen förluster på ekonomiskt. Så vi hoppas att det snart blir normalt igen.
Sannoliken. Sen ska man ju verkligen ta in också, hur kommer vi människor tänka? Kommer vi vilja gå till en arena och sätta oss där det 13 849 andra människor runt omkring oss, eller väljer man att ta tv-soffan hemma och känna sig helt säker? Det är också en aspekt som ska vägas in. Det är inte säkert att det blir den där publikrusningen. De här mest dedikerade supportarna kommer ju gå såklart, men hur blir det med de här vanliga barnfamiljerna? Ja, det finns en del att hålla koll på här i framtiden. Men vi laddar vidare nu för en Stanley Cup-vecka. Hur ser det ut för dig, Erik?
Ja, den ser ut som följer. Redan klockan 5 ikväll så ska jag se den uppskjutna matchen då mellan Boston och Carolina. Den spelades ju inte då i natt eller igår som var tänkt på grund av den jättelånga matchen mellan Tampa och Columbus. Så Bruce Cassidy och mannarna fick gå hem. Pasternak vet vi, på tal om bara knyta ihop den här säcken. Han och en lagpolare, de hölls ju inte i bubblan ordentligt där under fas 3. Det var därför han fick sitta längre i karantän. Så han är ju en sån kille som kommer han att kunna hålla sig här över 2 månader för att vinna en Stanley Cup i den här bubblan. Det är frågan. En del av svaret kommer redan ikväll då på Viaplay och V-sport hockey. Och sen kommer jag att titta på hockey hela kvällen, natten. Så är det skola startar imorgon. Då får jag ännu mer tid för hockeyn. Så det är hockey, 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 hockey. Och jag önskar alla att ni tittar på det här unika tillfället att se världens bästa spelare göra upp.
Bra, sen är du välkommen upp till Stockholm och kommentera fredag och så studio lördag. Och det är en studio där ni även kommer se Rickard Wallin, det är alltså Colorado mot Arizona. Och sedan kommenterar vi på söndag, du och jag, Wallin, och då är det Washington Islanders. Det blir häftigt.
Trevligt.
Mycket
ja, det är trevligt. Det är mycket, mycket hockey som Erik säger, så det är bara att åka med.
Absolut, och på med tvn ikväll och håll koll på tiderna, och när ni lyssnar på den här podcasten så uppdatera er. TV-matchen är väldigt bra app där ni får senaste uppdateringen också. Tack så jättemycket Erik för den här morgonen när vi spelar in, alltså onsdag morgon. Ha en härlig dag.
Tack. Tack själv, och jag ber lite om ursäkt för ljudet, men som sagt, stugan lockade och havet glittrar fortfarande. Så nu ska jag faktiskt dyka lite och snacka med krabbor.
Oj, underbart. Havet är djupt, simma lugnt. Och Rickard, blir det någon paddel idag?
Nej, inte idag. Jag spelade igår så jag har träningsverk första gången på ett par månader. Här varit
har du träningsverk på riktigt?
Jag får köra rehab. Ja, på riktigt. Jag hade 186 i puls igår. Jag är 40 år, så ni förstår ju.
Wow, lång boll.
Jag fuskar med försäsongen.
Ja. Ja, men du kan säga att den började igår försäsongen, så kör du vidare. Jag ska också spela padel idag. Jag har inte spelat på 3 veckor nu. Jag ska faktiskt börja spela med höger hand idag istället, för jag är skadad i vänster här 6 veckor. Så nu ska jag börja köra lite träning med en kille, bara köra singel här och spela med höger. Det ska bli rätt intressant faktiskt.
Ambidexter.
Ja, sen ska jag spöa Södergren i golf imorgon igen. Jag fick stryk igår. Så att det blir revansch imorgon.
Om man vaknar,
ja precis. Men när det är golf då vaknar han. Han står nog på range nu.
Vad bra jobbat.
Ja. Ja, underbart. Tack så mycket, och såklart, vi är väldigt glada och ödmjuka för att ni hänger på den här podcasten via Plays Hockeypod, som alltså levererade avsnitt nummer 286. Så har ni ingenting att göra, så gå gärna tillbaka i arkivet där och lyssna in er och uppdatera. Jag har hört att det är många nya som har hakat på nu. Det tycker vi är mycket trevligt, och vi kommer många vidare varje vecka här under Stanley Cup-slutspelet. Så njut av ishockeyn, njut av solen och må bäst, hockeyvänner, på återhörande.
Andas och njut!
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan, det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.